Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna till Resor med Vagabond, Vagabonds podcast om resor i världen. Idag så ska vi prata om Italien, ett land som är väldigt populärt bland svenskar att resa till. Vi har flugit dit och åkt tåg dit, skulle jag säga, i flera hundra år. Det är ett resmål som var populärt, så att säga, bland överklassen redan på 1700-1800-talet, det klassiska Italien. Naturen som förändras så fundamentalt när man har passerat Alperna och kommer söder om, och plötsligt så är det vindruvor och andra växtligheter och andra blommor än vad vi är vana vid i det karga Nordeuropa. Och idag har jag med mig, för det här ändamålet, Åsa Johansson som är frilansjournalist och bor i Toscana strax utanför Florens. Hej och välkommen!
Tack så mycket.
Hej. Var är det du bor någonstans? Var är Toscana?
Jag bor 20 minuter söder om Florens, så att precis där vinregionen Chianti Classico startar. Så mitt emellan Florens och Siena, skulle man kunna säga.
Okej, mellan, ja, då hänger jag med. Om du åker och handlar eller någon ska åka in till stan, så att säga, vilken är stan för dig? Då är det Florens det, eller?
Det är Florens, så det tar 20 minuter utan trafik och 45 minuter med trafik.
Okej, okay. Ja, det är lite så är det ju i alla storstadsområden, kan man säga. Ja. Världen över. Bara en fråga när vi kör igång med de tips som du ska ge oss är lite grann, hur hamnade du i Italien?
Det var lite av en slump egentligen. Jag studerade faktiskt teater i Stockholm, sökte in till scenskolan flera gånger. Ja, det var nog bra att det inte blev så. Det var inte särskilt lyckat val där. Men så kände jag att jag behövde en paus och tänkte att men då ska jag åka till Italien och plugga italienska i ett par månader. Jag älskar italiensk film från så här 50- och 60-tal. Jag hade någon så här slags dröm att sitta på en piazza i Italien och dricka vin och liksom vara med om La Dolce Vita. Och tog min resväska med sommarkläder och åkte i juli 2001. Och förälskade mig i Italien och har blivit kvar. Mm.
Okej, okay. Ja. Du har bott där sedan nästan 20 år snart då, helt enkelt.
Ja, så pluggade på statsvetenskap på universitetet i 4 år och tog examen. Och sen kom jag in på vin och resor och massa andra roliga saker efter det. Men det var så det började.
En liten snabb bild bara. Hur ser det ut där du sitter just nu och där du bor? Alltså, vad är det, du lever att det är så på landet då? Jag tyckte jag kunde höra lite fågelkvitter i bakgrunden där.
Ja, vi bor i, jag och min man Stefano som bygger olivoljemaskiner. Vi bor med våra två barn i så där typiskt toskanskt stenhus uppe på en kulle. Och det är olivträd, och tittar jag till vänster så ser jag en pinjeskog och en massa irisblommor, och tittar jag åt höger så ser jag massa vingårdar. Så det är precis så som man tänker sig Toscana. Och just nu så är det så otroligt, otroligt vackert. Toscana håller ju på att sätta på sig sin vårskrud just nu. Så det är ju fantastiskt vackert. Man vänjer sig aldrig.
Det kan man väl kanske börja som ett första tips när vi går in på själva destinationerna. Att det här är en väldigt bra tid helt enkelt att resa till Italien. Maj.
Ja, det skulle jag säga. April kan ju vädret vara liksom växla från år till år, men maj skulle jag säga är en fantastisk månad att besöka Italien. Det är ju nu allt står i blom. Det är fantastiskt vackert.
Just det. Och det vet jag själv som har rest en hel del i Medelhavsregionen, att just maj, april kan också vara fin som du säger, men också september tycker jag är en väldigt fin månad. Då är när Medelhavet är väldigt, om man ska bada i havet, det vill säga väldigt varmt och skönt att bada i.
Ja, jag tycker även oktober.
Ja.
Även om dagarna blir kortare, men september och oktober, då är det ju också så här skördetider, och så brukar det vara många sådana här skördfestivaler runt om i landet. Det finns ju alltid någonting att skörda, liksom.
Just det.
Det är vin eller oliver eller vad det nu kan vara, men då det brukar vara många så här lokala fester också i byarna just i september och oktober, så att det man intresserad av just det liksom folklivet, så är det också en bra tid att komma på.
Det är ett bra tips, jättebra tips. Vi kör igång med dina 10 destinationer som du ska berätta för oss om. Och då börjar vi med den första i raden, och det är Trieste. Varför tycker du att man ska åka till Trieste?
Trieste är ju en stad som är liksom en gränsstad uppe i nordöstra Italien.
På gränsen till Slovenien där, ja.
Ja, precis. Och det är ju en sån fantastisk blandning tycker jag. Jag upptäckte Trieste väldigt sent. Jag kom dit första gången bara för något år sedan och hade inte så stora förväntningar när jag kom dit, men blev helt förvånad. För det är en jättefin blandning mellan medelhavskultur och Centraleuropa. För det har ju Trieste har ju tillhört, det är ju precis som alla liksom gränsstäder, så har det ju varit mycket bråk och tjafs där om vem som skulle ha makten, så att Trieste blev ju italienskt helt och hållet igen 1954.
Så sent, ja, precis. Och innan dess har den ju tillhört flera olika länder. Bland annat har väl tillhört det här Habsburgska riket, va? Österrike-Ungern.
Ja, precis. Exakt. Och så var det ju före detta Jugoslavien som var inblandade också. Och alla har ju lämnat spår i någon form. Men det är jättevackra byggnader. Så centraleuropeisk arkitektur. Blandat då med den italienska. Och sen så är det ju italienska, eller Europas kaffecentrum är det.
Just det. Och jag har faktiskt själv, av de saker de destinationer du ska ta upp idag, så har jag varit på bara ett fåtal av dem. Men Trieste har jag faktiskt varit i. Jag passerade det under en tågresa mellan Paris och Istanbul. Och mitt favoritställe nästan i Trieste var nog Café San Marco, som är ett historiskt café. Har du varit där också?
Ja, det har jag varit. Det finns massor av sådana här historiska kaféer som egentligen inte har någonting att avundas, liksom Wien eller Venedig.
Nej, precis.
Jättevackert. Och det var ju där James Joyce hängde, och Franz Kafka, och massa av sådana här historiska personer som har varit i Trieste.
Precis, det var så här riktigt centraleuropeiskt klassiskt café, som du säger, liksom lite grann i vintraditionen från staden Wien.
De är jättefina. Och sen är det ju i Trieste, så har jag sett också några av Italiens vackraste solnedgångar. På den centrala piazzan är ju Piazza del Unità, och man står där, så man havet liksom precis bakom sig, och när man vänder sig om så är det när solen går ner så blir liksom allt rosa. Och det är fantastiskt, fantastiskt vackert.
Och man äter bra fisk och skaldjur där, eller hur? Det ligger ju vid havet.
Absolut. Det är jättefin mat. Den har ju varit ganska rustik, liksom lite mer östeuropeisk. Men den börjar bli liksom förfina sig nu i Trieste, så att det händer mycket intressant, både vad det gäller inom restaurang och så här, unga kockar som blandar alla de här olika traditionerna, så jag tror att vi kommer få se mer av just Trieste faktiskt när det gäller det i framtiden.
Och det ligger som du säger väldigt strategiskt då i gränslandet mellan Slovenien och Italien, och det är heller inte långt till Österrike. Och man har nära till Venedig, ett par timmar bort med tåg, och man har nära till stränderna i Slovenien och faktiskt inte så himla långt ner till Istrien i Kroatien heller. Så det är väldigt liksom, det ligger ju väldigt i en, vad ska man säga, en korsväg helt enkelt.
Ja, nej, men precis. Och sen jag brukar faktiskt råda att bo i Trieste om man ska åka till Venedig, för att Venedig brukar vara, det brukar vara så himla mycket folk så att det nästan inte går att röra sig. Venedig är en fantastisk stad, men det är liksom svårt att ta sig dit och så vidare. Så att jag brukar råda till att bo i Trieste och så tar ni en dag i Venedig, se det man liksom ska se och sen så åka tillbaka till Trieste, för Trieste är ju fortfarande genuint, och liksom det är lokalbefolkningen som fortfarande lever ute på torg och på restauranger och gator, så att det är ju inte turistigt som i de här mest berömda italienska städerna.
Nej, precis. Och det är ett minne jag har också från när jag var i Trieste då, att på tåget, kvällståget vid 5-6 tiden på kvällen från Venedig till Trieste, tog ett par timmar om jag minns rätt, så var det fullt just med personal kan man säga, restaurangpersonal och hotellpersonal från Venedig som skulle hem då, som inte har råd att bo i Venedig förstås, utan bo lite utanför.
Ja. Så. Precis. Ja. Men om man åker till Trieste, så om man åker dit liksom på vintern och så där, då ska man ha en vindtät jacka, för att det blåser den här den kallaste vinden i Italien som heter Bora-vinden. Och så den är ju superkall också, bara ett tips om det är någon som åker förbi på vintern. Och det är faktiskt en artist som har gjort små burkar med den här vinden som man kan ta med sig hem faktiskt. Jag har två här,
wow,
här hemma.
Ja, just det.
Två burkar med kall Bora-vind.
Oh. Vilken lysande turistfälla så att säga.
Ja,
du är hög på den direkt. Vi lämnar Trieste, för vi ska beta av ytterligare 9 resmål i Italien. Och så beger vi oss till Piemonte. Och du får själv uttala platsen så att du uttalar det rätt.
Le Langhe,
så enkelt är det.
Och Le Langhe ligger ju söder om Turin, och det är ju där man gör några av världens mest berömda viner, Barolo och Barbaresco bland annat. Och det, vi pratade tidigare om september och oktober, och det är två månader när man definitivt ska åka till Le Langhe. Det är liksom de här branta kullarna är klädda med vinrankor som då byter färg, och det är så otroligt ja, det är förförande vackert, liksom det går från så här rostrött till lila till gult till grönt, och så är de här branta kullarna, så uppe på toppen så är det små medeltida byar som nästan ser ut som att det är liksom kronan på de här kullarna, med så här medeltida slott, och sen så kan man liksom antingen cykla eller vandra och liksom mellan de här byarna.
Just det.
Och sen är det ju också tryffelfestival. Det är ju, den här vita tryffeln kommer ju från Piemonte också, från staden Alba.
Ja, precis.
Så har man, eller inte i staden Alba, så har man den här tryffelfestivalen i oktober, november varje år, och då liksom doftar det vit tryffel i hela byn, blandat med Nutella, för det ligger också den här Ferrero-chokladfabriken ligger strax utanför Alba.
Så det är... Just det. Och det är för att man odlar så mycket hasselnötter runt omkring. Det är väl det man gör.
Ja, precis.
Man använder till den här liksom goda nougatkrämen i mitten av den här frasiga Ferrero-godbiten.
Ja, precis. Precis. Och Nutella-krämen. Så att i Alba under hösten så doftar vi tryffel och Nutella. Och...
Ja.
Så kan man dricka lite Barolo och Barbaresco till det. Det är liksom vin- och matälskarnas paradis, skulle jag säga.
Faktiskt ett ställe jag också har varit. Jag har faktiskt cyklat mellan ett antal byar här i utkanten av Alba. Eller runt Alba, helt enkelt.
Ja, då var du, måste du ha varit, eller du kanske är jättevältränad. Det är ju tuffa backar.
Ja, men jag är inte supervältränad. Jag är väl normalvältränad. Men vi hade också såna där lite terrängcyklar med väldigt många växlar på. Så att man kunde sitta ner och trampa lugnt i uppförsbackarna.
Ah, okay.
Så att det var istället för en sån här vanlig stadscykel. Så att, nej, men det är sant, det är kulligt var det. Men det gick att hantera. Och allt var inte kulligt. Det fanns flera ställen där det var lite platt också, faktiskt.
Mm.
Okej, okay, så Le Lange, det är mycket vin förstås, mycket vinodling här omkring.
Ja, det har ju tagit över nu de senaste åren. Men Le Lange, det var ju ett av de fattigaste områdena i Italien. Och Italien har ju varit ett bondesamhälle tills väldigt sent, tills efter andra världskriget. Och kring Le Lange så... Det är ju jättefattig jordmån som är perfekt när man odlar druvor för vinframställning. Det är liksom det man vill ha. Då får druvorna tjockare skal och så vidare. Så att det är perfekt nu. Men det var ju hemskt att vara bonde i de här områdena. Så att det var ju väldigt, väldigt fattigt. Förutom då för en liten klick adel som också bodde. Men det var ju jättemånga från Le Lange som utvandrade till Amerika och till Sydamerika. Så att nu ser det ju så välmående. Det är ju jättevackra så här, vinanläggningar och liksom väldigt lyxigt. Det är en av Italiens 9-stjärniga restauranger ligger i Alba och så vidare. Så det är väldigt lätt att glömma bort att tills för 50 år sedan så hade man liksom nästan inte att äta om man var bonde ute på landet. Så att de har ju gjort en fantastisk resa på väldigt kort tid. Och människorna tycker jag liknar lite så som vi i Sverige kanske tänker på Småland. Mm. Så man jobbar hårt och håller i plånboken och man lever inte över sina tillgångar och så vidare. Och den traditionen lever fortfarande kvar i Le Lange, om man då inte kommer utifrån, men jag tycker om att höra de historierna från äldre så här, vinbönder när de berättar om hur det var när de växte upp och ser det tvärt emot vad det är nu.
Just det, nu är det lite mer välmående. Det är ett väldigt fint område och jag besökte bland annat en gård som heter Fontana Fredda. De har kommit in med mycket viner här i Sverige. Svenska Systembolaget har väldigt många viner från Fontana Fredda. Vingård där i krokarna.
Ja. Precis, det var ju Italiens första kung. Det var ju hans jaktstuga som han sedan gav till sin älskarinna som bodde där. Det är en rätt häftig historia.
Ja, och så kan man besöka i Barolo, där fanns det väl även ett vinmuseum, jag minns rätt. I byn Barolo.
Mm. Ja, och så finns det ett litet museum också som har korkskruvar.
Ja, precis. Och korkskruvar, va? Ja, just det. Mm, det minns jag också.
Det låter ju faktiskt jättenördigt.
Ja, eller hur?
Men det är faktiskt roligt att
gå. Korkskruvsmuseet i Italien. Ja. Okej, vi tror gifta att få lämna Le Lange i Piemonte uppe i norr och be oss söderut till Neapel, som också är en av dina favoritdestinationer.
Ja, jag älskar Neapel. Det är definitivt en plats eller en stad som jag får lite så här pirr i magen varje gång jag ska åka till, just för att det är en så spännande plats att vara på.
Vad är det som gör det spännande då?
Det händer så mycket och det är en sån salig blandning av människor, liksom. Det är högt och lågt på en och samma plats, det är rika och fattiga, det är otroligt vackert, otroligt liksom fult kan det vara också, starka kontraster, men det är lite som så här Mellanöstern när liksom folk lever ute på torg och gator, så att när man kommer dit så får jag alltid känslan av att jag liksom fångar ungefär en femtedel av vad som sker runt omkring mig, för att det händer så mycket liksom 360 grader, så är det liksom någonting som händer överallt, så det är jättemycket intryck man får. Och det är också en stad som har dåligt rykte på grund av maffia och så vidare, men man ska den är har förbättrats jättemycket de senaste åren, och är precis lika farlig som vilken storstad som helst. Liksom, går man ut med en guld Rolex i New York eller Neapel så tror jag man liksom har samma risker. Men Neapel är ju liksom kultur, fantastiska konstmuseer, havet, man har Vesuvius som man kan titta på, och en av Europas vackraste tunnelbanor finns också, som är superhäftig, jättevackra, liksom konstnärligt designade, fantastisk tunnelbana. Och sen all mat, det är ju också helt otroligt, från pizza till pasta till kötträtter. Det är svårt att få en dålig måltid i Neapel, skulle jag säga.
Ja, det är en fantastisk stad. Jag har faktiskt också varit i Neapel och tagit båtar från Neapels hamn, bland annat ut till Ischia, och bott där några dagar. Och så kan man även åka med lokaltåget, tänker jag, ut på Sorrentohalvön till flera vackra badorter, och naturligtvis den klassiska ön Capri. Allt det där ligger ju liksom inom utflyktsavstånd där, eller hur?
Ja, men precis. Men man ska definitivt stanna i Neapel minst 3-4 dagar. Det är ju det finns ju jättemycket att se. Sen så är det häftigt också att gå ner i underjordiska Neapel, för att när grekerna kom och skapade Neapolis så grävde de ju ur under marken för att liksom bygga hus och sådär. Så det är ju fullt med tunnlar och cisterner, och det är ju också en jätteintressant historia. Så om man inte är klaustrofobisk så kan man faktiskt ta en guidad tur i den här underjordiska Neapel, och det är också jätteintressant faktiskt. Så det är ju en stad som lever på flera olika nivåer, skulle man kunna säga.
Och om man, som jag missförde när jag var där, det är 20 år sedan nu, på det arkeologiska museet, historiska arkeologiska museet, så fanns det en speciell avdelning med antik sex, kan man säga.
Ja, och spännande. Där står det en liten så här skylt utanför, så här, att barn typ måste ha med sig någon vuxen när de går in.
Det är allt möjligt. Och det är en hel del idag förbjudna saker, som lär att människa har sex med djur, kan man se att det finns avbildat under antiken.
Ja, det är väldigt idérik.
Ja, just det. Ja, spännande.
Men de är vackra.
Ja, det är de verkligen. Ja, det är jättespännande. Vi lämnar Neapel och fortsätter längre söderut till Sicilien och vulkanen Etna. Det är också en favorit för dig, eller hur?
Ja, Etna är en fantastisk plats. Första gången jag kom dit så var jag helt hänförd. Man åker upp till ungefär 1000. Etna är 3350 meter, om jag inte minns fel. Och är ju världens tredje mest aktiva vulkaner. Och så hon puffar ju ut lite rök då och då, men hon är ju mindre farlig än Vesuvius, som håller liksom allt inom sig och riskerar att explodera.
Ja, just det.
Så Etna är en favorit, och det är lite lustigt också, för italienarna uttalar faktiskt Etna i feminin form, trots att liksom vulkan är egentligen ett maskulint ord. Och det är för att på Sicilien så tycker de att Etna är som en moder och kallar henne för La Montagna, berget. För att hon har aldrig gjort någon illa, i alla fall inte med flit. Tvärt emot Vesuvius då, som man inte kan lita på, så honom uttalar man i maskulin form.
Jag förstår.
Det är lite lustigt.
Som du säger så får ju Etna små utbrott då och då. Och jag vet att i Vagabond så skrev vi på 90-talet om skidliftar och skidbackar. Man helt enkelt åka skidor på Etna. Men så minns jag att inte så många år efter att vi hade skrivit det där så begravdes de där skidliftarna i aska och lava. Så kan det gå.
Han är i alla fall för ut artikeln.
Ja, precis. Ja, det fick vi. Ja. Ja.
Men sen är det ju fantastiskt. Man åker upp på först så är det liksom ganska vanlig så här, siciliansk natur, medelhavsnatur, och sen så ju högre upp man kommer så förändras det, och så blir det vinranker, det blir kastanjeträd, det är pistageodlingar, apelsinodlingar, och sen så ju högre upp man kommer desto kargare blir det. Och sen så står man ju på den här svarta vulkaniska jorden med Etna som liksom puffar lite rök i bakgrunden, och så vänder man sig om och så blickar man ut över så här ljusblått medelhav, så att det är ju, man känner sig inte särskilt stor på Etna.
Rent praktiskt, jag tänker bara rent praktiskt, hur tar man sig upp på Etna? På vilket sätt?
Man flyger till Catania. Catania är den stad som ligger närmast. Mm. Och sen så kan man faktiskt åka tåg upp på Etna. Det finns ett jättefint lokalt tåg, pyttelitet. Det är bara så här två vagnar, skrattiga saker. Och då kan man ta den från en by som heter Riposto. Och så kan man åka liksom i en halvcirkel kring Etna. Och det tar, 4 timmar tror jag, att åka runt. Annars kan man ju vandra också.
Och upp, men tänker upp på själva toppen så att säga.
Ja, då måste man kommer upp, man kan ta sig på egen hand upp till 2200 meter någonting. Sen så därifrån så går det linbana. Men efter det så måste man ha guide med sig. Mm. Man får inte vandra själv. I alla fall.
Då får man köpa en guidad tur helt enkelt.
Ja, och det är ju så här månlandskap där uppe. Det är helt otroligt.
Just det. Faktiskt. Jag var faktiskt där som, vad kan det bli, 14-15-åring på mitten av 70-talet. Med mina föräldrar på en sån charterresa så var det en guidad tur upp på Etnas topp. Man fick låna parkasjackor för det var kallt och ingen hade med sig lite varmare kläder. Minns jag.
Ja, just det, man kommer från sådana taurinar.
Ja, precis. Och så luktar det svavel, vill jag minnas. Så här lite ruttna ägg.
Och sen så när det regnar och sådär, då regnar det ju aska också. Så att de här vingårdarna som ligger, det är ju också jättehetsa vinområde just nu. Vinerna från Etna som liksom liknar mer Bourgognen, det man förknippar med Sicilien. Jättefina viner.
Ja.
Och det är ju jätteolika jordmåner just för att den förändras hela tiden också. Det regnar liksom små stenar och aska och så vidare. Så det är en jordmån som förändras konstant. Plus lite lavautbrott. Det kommer lite lava lite då och då kanske. Så.
Spännande. För att komplettera ditt tips om att man kan flyga till Catania, så jag har inte själv tagit det, men jag vet att det går ju under normala tider, så går det i alla fall ett nattåg från norra Italien ner till, som man puttar på vagnarna på färjan över Messinasundet, så man kan faktiskt ta tåget ner till Sicilien.
Just det, det kan man göra också.
Det är en bra idé. Om vi ändå vi håller oss kvar på Sicilien, för att du har en till rekommendation där, och det är helt enkelt Siciliens huvudstad, Palermo.
Ja, och Palermo, man tänker Catania, jag brukar likna så här, Catania skulle man kunna likna vid Manchester, och Palermo är London. Palermo, det är liksom där styret och parlamentet är, och det är mer adligt än så här, arbetarstaden Catania. Och Palermo skulle jag nog säga, precis som Neapel, även om de är väldigt olika varandra, så är det lite kvintessensen av Italien. Det här folklivet, maten, det sociala, havet, solen, också oredan och kaoset, liksom, och allt det vackra, fantastisk kultur och historia. Det är liksom allt det gånger 100 i Palermo och även i Neapel. Och Palermo har ju fantastiska matmarknader med arabiskt ursprung, så det är ju så här utomhusmarknader, och det känns ju som att liksom gå tillbaka i tiden när man går på de här marknaderna. Det är höga röster och små barn som springer omkring, och det är någon som sträcker fram något som man ska smaka på, och man vet inte riktigt vad det är, och helst kan man inte fråga heller, för man liksom äter det mesta. Och så kan man gå igenom de här matmarknaderna, och så kan man gå in och titta på den här 1100-talskatedralen som är helt otrolig, och så här bysantinska mosaiker i Cappella Palatina. Och sen så har du ju Italiens största utbud av street food i Palermo. Så att man kan ju äta för bara liksom 2 euro, så kan man få otroligt god mat från så här rullande kiosker och små hål i väggen. Och, det är liksom allt från friterade kroketter på kikärtsmjöl, eller sån här friterade risbollar, fyllda risbollar som heter arancine i Palermo. Och man får inte säga fel, för att i Catania, det är ju så här, de är ju riktiga rivaler, Palermo och Catania, och de här friterade risbollarna, de uttalas arancine i Palermo, medan i Catania så säger de arancini. Mm-hmm. Och säger man fel i de här liksom 2 städerna, då kan det hända att man faktiskt inte blir serverad. Det är liksom så. Bergen AI på Djurgården, kan man säga.
Jag förstår. Man hoppas att de har lite överseende med utlänningar som inte uttalar italienska perfekt.
Ja, jo, får hoppas det.
Får prova det. Vad ska vi säga då om de som säger så här med Palermo? Du får mig att tänka på maffian och sådana farliga saker. Vad säger man till dem?
Jag intervjuade faktiskt Palermos borgmästare bara för ett par månader sedan faktiskt, och fick siffror och så vidare. Och Sicilien är den region i Italien som faktiskt har gjort det bästa jobbet mot maffian. Det är klart att den fortfarande finns, men den har mycket, mycket mindre makt än vad den hade bara för 20 år sedan. Så att liksom hela centrum är uppstädat, och man vill helst inte, man jobbar väldigt mycket på att bli förknippad med allt det vackra som Palermo faktiskt har att erbjuda, och inte med maffian. Så att man kämpar jättehårt mot det här, och de har faktiskt gjort ett jättejobb. Maffian har ju förflyttat sig, de har ju satt på sig finkläderna och jobbar liksom, är mer infiltrerade i norra Italien och i andra delar av Europa, skulle jag säga.
Ja, precis. Och det här vi Vagabond har skrivit om Palermo, inte av dig då, utan av en kollega till dig som heter Peter Löve och bor i Rom. Han gjorde ett Palermo-reportage för några år sedan. Och vi får länka till det på Vagabonds hemsida där vi tipsar om den här podden. Så att folk som vill läsa det kan göra det.
Men det kommer jag faktiskt ihåg.
Ja, du minns det.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi tar oss vidare i Italien, och nu ska vi till Conero. Var någonstans i Italien befinner vi oss då?
Conero,
du ser, jag kan inte uttala ens. Conero, betoning på första vokalen.
Ja, det är ett av många italienska undantag, Conero. Och det är ju östra sidan i regionen Lemarke mot Adriatiska havet. Och det är en jättevacker kuststräcka med så här vita stränder. Och jag tycker jättemycket om att åka till Conero, för att där kan man äta, om man tycker om musslor, så kan man äta en sorts mussla som på italienska kallas för morciolo eller morcioli. Och det är man brukar ju odla musslor, men de här liksom lever fria, så fiskas, nu, jag tänkte säga vilda musslor, men det kan man nog säga, eller hur?
Nej, de är i alla fall inte odlade. Man plockar dem från olika platser, alltså där de har växt naturligt. Naturliga kanske man kan säga.
Ja, precis, vilda musslor låter jättebra.
Det låter konstigt, ja.
Men då kan man sitta nere vid havet, och så är det så små restauranger som ligger precis intill strandkanten, och så kan man äta de här musslorna. Det är bara mellan april och oktober man liksom får ta upp de här musslorna. Och de är så goda så att de är liksom beroende framkallande.
Och vita stränder, eller ljusa stränder på det, låter fantastiskt. Men var är närmaste stad? Var på Adriatiska kusten befinner vi oss?
Det är ju nära, man kan bo i Recanati kan man bo i. Eller Nomana också. Kan man bo. Det finns jättemånga så små städer. Lemark är ju lite som sagt lite Toskana. Med olivlundar och vinodlingar och så vidare, bara att det liksom är mindre. Så att man rör sig ju ganska snabbt. Man kommer liksom ganska snabbt ner till havet, så att det är även fint att bo liksom lite inåt land också, ute på landsbygden så.
Vilken region befinner vi oss i? Det kan vara bra att veta också.
Lemarke
heter regionen helt enkelt, ja. Just det. Okej, och då tar vi oss vidare lite norrut, va, till, ska jag uttala rätt nu, Lecce, är det som man säger?
Ja, fast det är i Apulien, så vi är nere på klacken.
Ja, förlåt, vi ska ner söderut. Ja, men Lecce. Där har jag också varit. Jag tänkte fel där. Vi är nere på klacken i Apulien, ja. Precis. Varför ska man åka till Lecce?
Åh, det är ju söderns Florens kallas det för. Och det är Lecce, en jättefin stad som är så barockstad. Den är otroligt utsmyckad. För när de här adliga familjerna, de försökte liksom övervinna varandra när de smyckade ut sina palats på 1700-talet, och de sparade inte på krutet. Så att det är otroligt liksom vackert dekorerade byggnader, och domkyrkan är liksom som man tappar andan. Och så är allt byggt i så ljus sandsten. Så när man kommer i Apulien, som liksom är helt platt, och så kommer man in i Lecce, så är det lite som att se så här en tanke om att det ser ut som en så här vit oas när man kommer. Och det här är det också så här, som en italiensk film från 50-talet. Liksom det är barn som spelar fotboll på gatorna, och man sitter ute och dricker aperitif och pratar ute på torgen. Det är många så här bänkar med de här, du vet, äldre italienska herrarna, välklädda, som alltid ser ut att prata om så viktiga saker, och också fantastisk mat såklart.
Maten i Apulien är enormt bra tycker jag. Fantastiskt.
Och så finns det ju en grekisk teater också.
Ja, det finns ju det här. Precis, och det är det här grekiska inflytandet som går tillbaka till antiken, eller hur?
Ja, precis.
Jag lärde mig, när jag var där lärde jag mig att det fanns till och med en del äldre människor som fortfarande kan prata grekiska i Apulien.
Ja, och det är ju, jag tror att det är 9 byar i Apulien där man fortfarande pratar den här dialekten som just kallas för griko. Som är grekiska.
Ja, det är så det är.
Ja, så de har ju lämnat många spår. Och även längs kusten så finns det ju jättemånga vackra små byar som har haft stort grekiskt inflytande, som också är jättevackra att besöka.
Ja, precis. Som till exempel Gallipoli.
Ja.
Som är ju som en, det ser ut nästan som man har kommit till grekiska Kykladerna, det så här vita byggnader. Ja. Det är fantastiskt vackert. Och som du säger, det är en ganska platt del av Italien, så att det är, om man nu inte vill cykla mellan Piemontes eller Toskanas kullar, så är ju Apulien ett bra alternativ, för det är ganska cykelvänligt helt enkelt.
Ja, det är ju den enda regionen i Italien förutom öarna då som inte har Apenninerna, Italiens ryggrad. Längst där nere på klacken så är det ju helt platt, och det är otroligt bördigt, så det är ju Italiens skafferi. Så det är fantastiska grönsaker från det här platta, bördiga landet i Apulien. Och sen så är det jättevackra stränder både på den västra och den östra sidan. Så italienarna själva åker ju på semester till Apulien. Det är så här Italiens svar på Karibien, brukar italienarna kalla. Speciellt det Joniska havet på den västra sidan. Så det är populärt resmål, så att man ska undvika augusti helt klart. Då är det liksom fullproppat med italienare på stränderna.
Okej, så det kanske Bra att passa på när vi har så här tidig svenskt sommarlov. Juni kanske är en bra tid om man ska bada i Apulien. Eller september då, lite senare helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Juli funkar ju också.
Ja, okej. Okay. Det är fortfarande inte så mycket italienare där då. Eller, eller ännu inte, helt enkelt.
Nej. Ännu inte.
Nej, ännu inte.
Kommer,
nej, kommer senare. Just det. Okej, okay, Lecce på Apulien på Apulien på Italiens klack. Och nu ska vi ta oss till, ska se om jag kan betona vokalen rätt här nu. Är det Matera?
Eller? Nej, Per.
Då är det tvärtom här, nu är det Matera.
Ja, precis.
Ja, okej. Okay. Nu var det den andra. Nu var det betoning på andra vokalen. Mm.
Ja, och Matera är ju, var ju jättelänge sedan bortglömd plats i Italien. Den ligger i en region som heter Basilicata, som ligger liksom inklämd mellan det Apulien och Kalabrien. Om man tänker där de två liksom möts, så ligger Basilicata mellan de två. Det är svårt att ta sig dit. Det går liksom inga bussar och inget. Jag kommer ihåg när jag skulle skriva ett reportage om det, så sa jag, hur ska vi åka dit? Nej, du kan åka tåg till Potenza. Sen så vet vi inte riktigt, fick jag till svar. Så det är inte jättebra kommunikation till Matera, men det är helt klart värt att ta sig dit. Matera är ju en, liksom ett berg med små hål i. Det ser ut som en mystack. Och i de här grottorna så bodde ju människor ända fram till på 50- och 60-talet i Italien. Så att det var också otroligt fattigt. Det var dit man skickade motståndare till fascismen. Och bland annat Carlo Levi har ju skrivit Kristus stannade vid Eboli, säger man, va?
Just det, det
är... Som berättar just hans historia när han blev skickad till Matera under fascismen och berättar hur det var. Och det var ju förfärligt. De levde i misär, personerna, och det, barndödligheten var otroligt hög. Men sen så tog man tag i det här. Jag tror att det var någon gång på 70-talet, så pass sent, och liksom renoverade upp och så vidare. Men det är fantastiskt att besöka. Det liknar ingen annan plats.
Nej, det är verkligen... Jag har inte varit där, men jag sett det på bild, och det är ju verkligen en ikonisk plats. Alltså, det är ju helt enastående. Det liknar, som du säger, ingenting annat i världen i stort sett.
Nej, och det är ju också en av världens äldsta bostadsplatser, har man kommit fram till. Så att människor har bott i Matera sedan 10 000 år tillbaka. Så att det är en av världens äldsta städer.
Okej. Okay.
Mm. Och väldigt, väldigt populärt också för så filminspelningar. Pasolini har ju spelat in filmer där, och sen också den här Passion, tror jag den hette, Mel Gibsons film. Kommer du ihåg den?
Den minns jag inte, men den är inspelad i Matera alltså.
Mm. Ja, om Jesus korsfästelse. Det är mycket så här, just den typen av filmer som man spelar in i Matera, just för att det är så orört.
Just det. Kvittret vi har i bakgrunden, vi ska inte missta det för något gnissel från inspelningsutrustningen, utan det är helt enkelt äkta italienska fåglar som hörs i bakgrunden. Som,
ja, det är toskanska fåglar.
Toskanska fåglar som kvittrar på italienska eller toskanska. Okej, okay, vi lämnar Matera och så tar vi oss faktiskt, nu tar vi oss norrut i alla fall. Nu är jag säker på riktningen. Vi tar oss upp till Verona uppe i norra Italien.
Ja, och Verona är ju populärt resmål på grund av många saker. Det är ju, den beskrivs ju ofta som så här en av Italiens mest romantiska städer.
Ja.
Jag kan ju nästan hålla med. Till och med min man, som är typ den mest oromantiska italienaren man kan tänka sig. Så inte hur jag lyckades hitta honom.
Nej, hur lyckades du hitta en sån? En oromantisk italienare.
Ja, men i Verona så brukar det liksom bli lite bättre. Och det är ju Romeo och Julia.
Ja, balkongen eller den påstådda balkongen där de ska ha stått. Är det inte så? Man åker och tittar
jo,
på.
Precis. Det är jätteturistiskt.
Ja, jag har förstått det. Ja.
Gör det. Och sen den romerska arenan där man fortfarande har de här operakonserterna varje år i september, augusti, under sommaren är det, från juli, augusti och september, så är det ju fantastiskt inne på den romerska arenan, som de kallar bara för L'Arena.
Ja, just det.
Och så har de allt ifrån opera till popkonserter och så vidare. Och sen är ju hela centrum i Verona, det är avstängt för trafik, så att det är jättemysigt liksom att gå omkring på de här piazzorna. Och sen så ringlar ju Adige-floden sig genom Verona, så det är ju vatten också. Och så har man både renaissance och medeltida byggnader uppblandat med romersk arkitektur. Så att det finns mycket att titta på i Verona.
Och jag kan väl sätta in det i ett sammanhang då. Jag har passerat Verona, jag har bytt från buss till tåg där. Och då vet jag ju att det är väldigt nära till Gardasjön, för jag kom därifrån. Eller ganska nära i alla fall. Och det är inte heller så långt vidare till Venedig. Och så vet jag också att, för jag hoppade nämligen på ett tåg i Verona. Det går ett direkttåg från Verona ända upp till München. Så att om man nu är ute och tågluffar eller om man kommer norrifrån med tåg, så kan man alltså hoppa på ett tåg i München och så kan man kliva av i Verona med samma förbindelse. Det är ett bra tips, tänker jag.
Ja, det är smidigt. Verona är ju också, det går ju också jättesnabbt att ta sig till Venedig.
Precis.
Från Verona med tåg också, så att det kan ju också vara en idé om man vill besöka det. Och sen har vi också vinregioner som ligger runt omkring.
Valpolicella.
Ja, precis. Där man gör Amarone och Ripasso, och så lite längre österut så ligger ju Soave, där man gör jättefina vita viner. Så det är jättetrevligt att bo i Verona. Sen så tar det bara 20 minuter till liksom de här vinregionerna. Så det är också mysigt. Så får man både ett stad och landsbygd ganska enkelt. Så.
Just det. Och som du säger, ett bra tips, ytterligare ett bra tips, att kanske ha sin bas när man ska besöka Venedig. Man kan bosätta sig, eller man kan bo tillfälligt både i Trieste och i Verona, för båda är inom ganska rimligt avstånd från Venedig.
Absolut.
Nu tänkte jag att vi skulle landa i den här tipsrundan, eller vad vi ska kalla det för, i din hemmaregion Toscana.
Ja, mitt älskade Toscana.
Ja. Det är liksom bilden av den romantiska bilden av Italien. Det har ju blivit på något sätt väldigt ikoniskt och väldigt populärt bland europeer och övriga europeer och amerikaner. Det är liksom det är ofta Toscana man lyfter fram, helt enkelt. Men varför ska man åka dit? Varför ska man åka dit?
Åh, det finns ju hur mycket som helst. Allt ifrån renässansstaden Florens till mer medeltida Siena, till den otroligt vackra landsbygden som faktiskt är, när man ser så här resmål i kataloger eller på vykort eller så här flashiga bilder på internet, så kan man ju ibland bli lite besviken när man väl kommer till en plats. Men det tänker jag att det blir man faktiskt inte i Toscana. Det är liksom vackrare än vad man hade förväntat sig. Och sen så finns det ju så många olika typer av natur också. Vi har ju de här kulliga oliv- och vinklädda delen som där jag bor i Chianti Classic och liksom mer inåt land. Men sen så har vi ju den vackra kusten, speciellt den södra delen av Toscana. Det är dit vi som bor i Toscana åker när vi ska bada. Då är det ju jättevackra såna vita stränder, och så är det så ärtgrön pinjeskog längs hela strandsträckan. Och så är det lite så här vilda västern i södra Toscana. Vi har ju vår egna cowboys här som heter Butteri, som tar hand om så här boskap, och så är det så här grönsaksodlingar nere i södra Toscana. Så det är lite mer, det är platt och det är så här mer vilda västern, men otroligt vacker kuststräcka.
Den är verkligen vacker. Där är jag faktiskt semestrat 2 veckor med familjen för inte så många år sedan. Och då hade vi vår bas i Castiglioncello.
Ah, det är ju
väldigt vackert. Fint. Ja, väldigt vackert. Där Marcello Mastroianni hade sitt sommarhus, om jag minns rätt. Så det var lite, ja, det var lite så här film, italienska filmeliten hade det som sitt sommar hangout lite grann.
Ja, precis. Och Alberto Sordi och company, precis. De hängde där i Castelloncello. Mm. Filmstjärnorna.
Och så du var inne på, det finns, åker man då bara någon mil eller ett par mil söderut, så kommer man ju till den här, det finns en väldigt vit strand som heter just Vita stranden.
Ja, dit brukar vi faktiskt inte åka, för att den är ju vit för att det ligger...
Av ett skäl, ja.
Ja.
Ja, du får berätta, jag minns.
Ja, det är en jättestor fabrik som ligger precis intill. Jag är inte jättebra på kemi, men jag tror att det är typ så här bikarbonat eller någonting som...
Ja, exakt. Ja, bakpulver, vad sa man oss när vi var där? Typ bakpulver. Men det är ungefär som bikarbonat som gör att sanden har liksom vitnat, helt enkelt.
Ja, precis. Och det är ju kritvitt. Så där tar man också så här jättemycket så här bilder till italienska bikini-reklam eller så här.
Ja, för det är verkligen... Man kan ju...
sälja under sommaren.
Precis. Så kisar man, så är man ju liksom på en vit strand i Karibien där, ser ut som. Om man väljer en vinkel så man inte ser de här jättetjocka skorstenarna från bikarbonatfabriken bara.
Ja, precis. Men de som vill bli så här jättebruna, det finns ju... sådana personer faktiskt som inte bryr sig om faran med för mycket sol, och de åker just till den här vita stranden för att de tycker att de blir brunare där, eftersom liksom solen reflekteras i. Så det är sådana här riktiga solälskande italienare som man stöter på den här vita bakpulverstranden.
Ja, just det, bakpulverstranden. Och sen kan man ju fortsätta söderut där också till Piombino och ta färjan över till Elba.
Ja, precis. Mm. Och just den delen där nere söder om Piombino och Livorno, så där var ju etrusken också, det liksom ursprungliga folkslaget som bodde i Toscana och mellersta Italien innan romarna kom och tog över. Och det är också jätteintressant. Det finns så etruskiska gravplatser. Och jag vet att man håller på att arbeta på så här nya projekt som kommer komma i framtiden för att bättre ta vara på den här, på de här skatterna som man inte har värdesatt riktigt, skulle jag vilja säga. Så att, det är också jätteintressant att titta på. Mellan ett bad och ett annat så kan man lära sig mer om det jätteintressanta folkslaget, etruskerna. De har ju också fantastisk kultur och jätteintressant att läsa om och lära sig mer om. Det finns mycket att berätta om dem.
Man kan till exempel ta sig, vilket vi gjorde, vi tog vår lilla hyrbil, vår lilla Fiat Panda, och så åkte vi upp till en liten bergsby mittemellan kusten och Siena, kan man säga, som heter Volterra.
Ja.
För där finns det, och det ligger ju som en by på en bergstopp, sådär, otroligt vackert. Och där finns det ett etruskiskt museum, helt enkelt, som vi besökte.
Ja. Det är fint, eller hur? Jag var där, men det är ju också, Volterra är också jättegivande att åka till.
Man kan verkligen föreställa sig varför man byggde en by där uppe. Man har ju så bra koll på liksom fienden och alla andra runt omkring. Det är som en liksom, ja, det är ju verkligen strategiskt beläget på en bergstopp med milsvid utsikt utöver Toscana.
Ja, precis. Och sen så hade man ju malaria väldigt länge nere i södra Toscana, i det här området som då heter Maremma. Och det var när man fick bort de här liksom sumpmarkerna, det var ju faktiskt Mussolini som fick bort de sista på 20- och 30-talet. Men den här malaria myggan var också ett jättestort problem, så det var också en anledning till att man byggde liksom uppe på topparna, för där blåste de bort, så där blev det liksom inte lika farligt.
Nej, just det, ja, vilken spännande förklaring till att man byggde på bergstoppar, helt enkelt. Ja. Bli av med myggorna, helt enkelt.
Ja, och sen så är ju Maremma, det är också lite roligt, för Maremma, det var liksom den farligaste delen av Toscana, så att där var det så fullt av banditer och de som försökte rymma från lagen av olika anledningar. Så att Maremma är faktiskt en svordom på toskansk dialekt.
Mm-hmm.
För toskanaborna är tillsammans med Veneto, där Verona och Venedig är, det är de två regioner i Italien där man faktiskt svär mest. Man blir jätteförvånad. Och ofta är det så här Jesus barn och Maria och annat liksom som man blandar in. Men när man inte kan göra det för att man är i liksom mer formellt sammanhang, då lägger de in det här maremma istället, som är lite mitt emellan. Det är inte lika grovt. Så att jag trodde väldigt länge faktiskt att det var en svordom och inte en plats.
Nej, just det. Om vi skulle avsluta Toscana-biten här då med något annat ställe, skulle du vilja nämna någon annan liten småstad eller storstad för den delen?
Ja, min favoritby är Pienza i Orchadalen. Och Pienza är ju en pytteliten by, det är liksom en huvudgata. Men en sån renässansjuvel. För att en man från Pienza blev påve. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette just nu, det står still. Men blev påve och bestämde då att göra om sin hemstad till så här, en riktig så här, renässansjuvel. Så att han lät bygga om hela byn som tidigare hette Corsignano, nu kom det. Och han hette själv Pius, och det är därför byn heter Pienza. Så det är så här renässansarkitektur i pyttelitet format. Liksom. Och så ligger det på en kulle, och så har man utsikt över Orchadalen, som är också kvintessensen av så som man tänker sig Toscana, med de här cypressträden och böljande fälten och så vidare. Och Orchadalen tillhör ju UNESCOs världsarv.
Ah, fantastiskt.
Det kan man väl förstå när man är där.
Ja, det låter helt fantastiskt. Och då befinner vi oss ju lite sydöst om Siena, kan man säga, nere i sydöstra hörnet av Toscana, helt enkelt. Ja. Jag tror vi får ta avrunda där. Vi har fått 10 helt fantastiska restips till Italien, och jag känner att på de ungefär drygt hälften av de här som jag inte har besökt ännu, så står det nu nästan högst upp på min lista att dit vill jag åka. Så snart som det bara är möjligt, helt enkelt.
Ja, det får jag. Du får börja öva lite på hur man uttalar de här
risbollarna,
speciellt när du ska till Palermo.
Jag får göra det. Jag är så stolt över att jag i alla fall lärt mig en enda italiensk uttalsregel. Och det är att GL, som förekommer i så många ord och ortsnamn. Alltid för, hur tusan ska man säga GL? Men det ska ju, man ska inte bara byta ut G mot ett J, man ska också vända på det, va? Eller hur? Så det blir J. LJ, om jag minns rätt.
Jo, men det låter helt rätt. Jag litar helt på dig.
Okej. Säger du som pratar flytande italienska, jag som kan knappt någonting. Men så är det. Okej, tack så mycket, Åsa, för att du var med i Vagabondpodden och berättade om Italien. Kanske ses vi någon gång i Toscana, förhoppningsvis.
Ja, du är så välkommen. Kom hit och lyssna på toskanska fåglar, så bjuder jag på pasta och en massa vin.
Åh, underbart. Det säger vi, tycker jag. Tack ska du ha, och hej då.
Tack själv. Tack. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.